chip chip och välkomna till det här specialavsnittet av Fuck You Podcast för ABF. Idag ska vi köra lite tips och tricks. Jag tänkte vi ska börja med att bygga en dörröppnare.
En dörröppnare?
Ja.
Nej, det ska vi inte göra.
Nej.
Vi ska köra tips och tricks, men det är ju fackliga tips och tricks.
Jaha.
Hur man ska göra och sådär för att gå vidare.
Ja, men varför pratar jag så då?
För att du tror att du är Bengt Asterlind.
Ja, men vi kan väl köra lite Sven Ingvars i alla fall.
Absolut inte, det har vi inga rättigheter till att göra.
Varmt välkomna till Fuck You Podcast specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF.
Ja, alltså Fuck You Podcast med A.
Precis.
Vi är lite göteborgare vi nämligen. Vilka är vi?
Jag heter Sebastian Borsén och är montör och klubbordförande.
Mitt namn är Jim Tellefstahl och jag är lastbilsplåtslagare och klubbordförande.
Och jag heter Isak Ekblom och är bilplåtslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre IF Metallare men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
Nu räcker det. Så.
Det är, jag är ju halvvärmlänning så det för mig är det.
Tips och tricks. Ska vi prata om det då?
Bra Sebbe, tack.
Ja.
Har vi några tips och tricks?
Jag vet faktiskt inte, har vi det?
Nej. Tack för det här avsnittet.
Tack och hej. Vad kul att ni har lyssnat på oss under utbildningen.
Ja. Ja, det var kul.
Vi hörs.
Vi har väl några tips och tricks i alla fall.
Vi har en hel del tips faktiskt. Ja. Vi ska se om vi hinner med alla tips och tricks. Vi kommer glömma av hälften, men hinna med kanske fler än vad vi har tänkt. vi kommer komma på andra under inspelningsgången antagligen. Men vi har en liten lista med oss.
Mm.
Som det kloka gänget inom ABF har varit med och tagit fram här också.
Mm.
Mm. Ska vi köra listan rakt upp och ner?
Jag tycker det. Och så hittar vi på lite mer grejer under tidens gång, sånt vi kommer på som faktiskt är användningsbart. För vi har ju alla tre ändå ganska lång erfarenhet av att jobba på, inom lokala fackliga organisationer. Och även en hel del avdelningsuppdrag och sådär.
Ja, och jag börjar med första här då. Och det är, var nyfiken och ställ frågor om du inte förstår. Eller leta upp svaret själv. Men så här, det är superviktigt att du vågar ställa frågor. Och det, du är aldrig dum när du ställer en fråga, utan att ställa en fråga är att de ska förklara för dig.
Hur menar du då?
Vill du att jag tar det en gång till, Isak?
Här är mitt nästa. Försök att vara pedagogisk och trevlig när folk ställer frågor så att du inte förlöjligar och dummar ner på. Nej, men det är väl ett jättebra tips. Alltså, att man verkligen ställer frågor kring allt så man förstår varför det är som det.
Ja, Isak, har du något tips?
Ja, men alltså, utbildning och studier är enormt viktigt och kanske en sån bit som många ibland tänker att de ska klara sig utan och lite så här. Men jag tycker verkligen att man ska försöka gå så mycket utbildning som möjligt. Är man på en större arbetsplats där det finns en organisation så tycker jag man ska kontakta sin studieorganisatör exempelvis som kan hjälpa en att ta fram ett utbildningsschema för vad som är rimligt att gå för att få bra baskunskaper. För ibland är det svårt att veta vad man faktiskt behöver innan man vet om det.
Och det kan man ha lokalt, men om man inte har det får man vända sig
till en avdelning, alltså till sitt fackförbund. Så här, vilka utbildningar behöver jag? Eller ta kontakt med sin, om man har någon kontaktperson eller en mentor eller en fadder eller något så här inom facket som hjälper en att komma igång.
Mm.
Jim?
Ja, alltså planera dina grejer vad du ska göra så att de blir av. Alltså, ska du ha en skyddsrond om ett tag och så ska du träffa dina kollegor innan och prata med dem kanske. Planera in det också så att du faktiskt gör det här.
Så man inte prokrastinerar, eller väl ett sånt här nytt begrepp som man, eller nytt begrepp är det verkligen inte, men det börjar bli någonting man talar om, det är att man skjuter upp saker hela tiden liksom och bara trycker det framför sig.
Mm.
Det är jag grym på.
Ja, jag med. När jag verkligen inte vill göra någonting så, oj, här är den här grejen som legat i den här lådan i 3 år som jag inte vill att fixa.
Då lägger man den underst, ja. Det är mitt tips till er.
För mig är det tvärtom. Det är när jag, då jag börjar laga den helt plötsligt när jag egentligen ska göra någonting annat.
Ja, ja. Mm. Ja. Nej, men det är ju verkligen viktigt och det är så lätt att det faller bort annars.
Mm. Ja, står det inte med i kalendern så blir det inte gjort. Väldigt lätt.
Och sök ledigt för saker och ting i god tid. Alltså så god tid som möjligt. Vet ni att jag har planerat in de här skyddsronderna eller jag har planerat in det här medlemsaktiviteten eller vad det nu är man har tänkt att man ska göra eller den här utbildningen. Alltså sök ledigt så god tid som möjligt. Eller ännu bättre, anmäl om ledighet i så god tid som möjligt. Det brukar jag alltid säga. Hej, jag vill anmäla om ledig tid för fackligt arbete.
Mm.
För det är inte som så att de kan neka den fackligt tid, utan det de kan göra är skjuta upp den om det är på för kort varsel.
Mm.
Och det är ju egentligen för kurser och sådär. Inte liksom, nu har det hänt något jätteallvarligt, vi måste ta en förhandling. Det kan de inte skjuta på det sättet. Men, nej, men att man ändå är så god tid som det. Vet man ett halvår innan, lämna in det ett halvår innan.
Ja.
Så får man en bra relation där förhoppningsvis med sin arbetsgivare.
Alltså istället för att hota med ombudsmännen eller att man ska gå vidare i frågan, så är det bättre att förklara för arbetsgivaren att ni verkar uppenbarligen ha olika tolkningar och att du kollar hellre med din organisation, alltså ditt fackförbund, vad som stämmer. Det är som att man uppenbarligen har olika ingångslägen när man ser över den här frågan. Sen så prata då med en ombudsman eller någon i din organisation, och då brukar också arbetsgivaren få lite även ökad motivation att kolla en extra gång på just din tolkning. Alltså du är så säker på din sak, varför är du det? Då vill man kanske kolla en gång till istället för att ja, men då får vi gå vidare den här frågan liksom. Så har man bara istället, förstärker man ofta den andra personen i sin position.
Ja, och man har mycket att vinna på att inte gå liksom i konflikt, utan att man bara markerar att men det här är vår tolkning, vi kommer stå på oss i frågan. Och inte gå i liksom aggressivitet där, utan
se till att ha en social relation med dina kollegor. Alltså det är jätteviktigt att de känner stort förtroende för dig i det du håller på med. Det liksom räcker inte bara att ha koll på lagar och avtal, utan förtroendet är A och O här.
Och det tycker jag man kan märka många gånger när man kommer ut och har träffat kanske en person på en arbetsplats. Det kanske inte ens är ens egna arbetsplats som man är ute på lite uppsökeri och sånt. Så kanske man träffar den här personen tredje, fjärde gången. Då börjar det komma fram, ja du förresten, jag har tänkt på en sak. Och så kommer det fram ganska allvarliga grejer. Liksom, pension har inte jag fått de sista 5 åren. Är det någonting arbetsgivaren kan... Och så blir man så här, men herregud, varför du inte vänta? Ja, jag visste inte vem jag skulle prata med. Så det dyker ju upp väldigt mycket när man bara... Och det behöver inte ens vara att man ställer frågan kring det, utan det kanske bara är så här, gör det läget liksom. Men det är med sig att till slut våga folk liksom.
Ja, de ska känna sig bekväma med dig och ja, kunna öppna upp sig i vissa frågor också liksom.
Och det ökar ju också på ert förtroende. Facklig tid tänkte jag är en sån här grej vi ska prata om också lite. Och den är ju jättesvår. Alltså hur mycket facklig tid har man rätt till? Det pratar vi lite om förtroendemannalagen.
Ja.
Ja, det hänger ju väldigt mycket på...
Vad som behövs.
Ja.
Ja, jag kan inte säga, det finns ju ingen siffra liksom.
Nej, för du, Sebastian, du var ju på en arbetsplats som var relativt liten. Eller liksom sådär ändå. Men var tvungen att ta ut oerhört mycket facklig tid för den lilla arbetsplatsen.
Ja.
Och det berodde väl på att det inte var så mycket de skötte där.
Ja.
Då blir det
till en början i alla fall.
Till en början. Mindre i slutet nu.
Ja.
Ja. Och likadant, jag är på en väldigt, väldigt stor arbetsplats där ändå väldigt mycket sköts. Så vi tar ut lite mindre kanske än vad ni gjorde procentuellt sett på medlemmarna. Men en sån här riktlinje man ändå kan ha är väl någonstans, alltså en heltidstjänst på 100 medlemmar ungefär. Det är någon form av rimlighet i det för att hinna med det dagliga arbetet och sådär. Sen givetvis är det ett företag som sköter allt till 100% liksom, och då kanske det är mindre.
Men då är det facklig tid när du säger det.
Jag menar facklig tid, då ska vi räkna bort skyddstid och allt där också.
Ja, för skyddsombud.
Så. För det handlar ju om att man ska ta ut så mycket tid som uppdraget kräver.
Mm.
Och det är egentligen det man ska gå efter.
Och, så det är inte massa kvällar och helger och sånt som man sitter hemma och gör det här, liksom.
Om ni inte jobbar kväll.
Ja, då ska, eller helg.
Ja. Men tänk så att ni ska hinna med det på er ordinarie arbetstid. Det ska inte gå ut över livet. Och ibland kan jag bli lite sådär besvärad över hur mycket fackligt folk vi har som jobbar både kvällar och helger och jobbar utanför arbetstid och allt och strider. Och så strider man för kortare arbetstid, bättre betalt liksom. Men man ställer upp och gör 100 grejer gratis på fritiden och har knappt någon fritid. Och då är frågan liksom, hur bra strider man för de här frågorna då egentligen? Det är frågan.
Mm. Det är inte så representativ.
Nej, det blir ju inte det. Sen så tror jag att de flesta där har hjärtat på helt rätt ställe. Så det var ingen kritik så. Men vi behöver nog tänka på det här att vi liksom... faktiskt tar ut den tiden med rätt till enligt lag. För det är oerhört viktigt för vårt samhälle.
Om inte vi använder lagen så finns det ingen anledning för politikerna att kämpa för den heller.
Ja, och i det här också så ta på, jag var inte rädd för att ta på er avdelningsuppdrag eller liksom hålla en kurs själv och lite sånt där. Jag kommer ihåg att när de sa det till mig i min första utbildning, tänkte man, vad snackar de om? Men det, för mig tog det nog bara 2 år i mitt fack. Så började jag hålla lite småkurser och sådär. Och det ger så enormt mycket. Och räck liksom upp handen, tala om, det här vill jag göra, det här låter skoj. Ge mig en plan. Förvänta inte att någon annan kommer kontakta dig i frågan. För det är väldigt många andra som går omkring och tänker, åh, det är ingen som vill engagera sig. Och så sitter man där tyst och så får man kanske aldrig frågan. Så, ja men räck upp handen och säg till att jag vill engagera mig.
Knöda in, som vi säger i Göteborg.
Knöda in, ja precis, det är bra uttryck att komma med. Tatuera in det någonstans.
Alltså, när det kommer också för att skapa engagemanget, så är det väldigt viktigt att folk har gått utbildningar på arbetsplatsen. Så därför är det alltså allas uppdrag. Och det här vill jag verkligen understryka. Många säger att det är studieorganisatörer som ska rekrytera folk och gå på kurs. Nej, det är allas uppdrag att rekrytera kollegorna att gå på fackliga utbildningar. Så att man blir fler som vill taggade på förändring. Och värva gärna flera kollegor som vanligtvis brukar dricka kaffe ihop på sådana där brasterna, så det är lite större chans att de, ja men jag är ju så bra kompis med dig Isak, ska vi gå en facklig kurs ihop?
Ja, och försök liksom att känna av vad är det för typ av person. Det finns ju väldigt många olika sätt att ragga iväg folk på facklig utbildning. Jag har jobbat i våran studiekommitté i väldigt många år här i IF Metall i Göteborg och liksom varit på en mängd och hållit en mängd träffar där vi diskuterar hur får vi iväg folk på kurs och sådär. Det finns ju så mycket olika tekniker, men något jag har använt mig av väldigt mycket, det är att jag går till ett par personer som jag vet känner varandra väl, som jag vet tycker är roligt, och så förklarar man så här: vet du om att du kan gå en facklig utbildning för att lära de här grejerna? Gärna när de har en fråga kring något. Och har man rätt till fobytelägg? Men herregud, har du inte koll på det? Du behöver gå en utbildning för det här och förstå vad du har rätt till. Och då kanske man säger så här, ja men Sebastian, Jim var ju intresserad. Jag anmäler er båda så går ni liksom. Ja, fan, om Jim ska gå, då går jag också. Och sen går jag till Jim. Ah, Sebbe ska gå på en utbildning här. Ska inte du också med? Jo, det ska jag ju då. Så har man fått iväg folk. Det finns ju massa sådana här knep. Och det, man får lite testa sig fram. Och vi hade ett studieorganisatör som, han hittade ju alla de här som var lite arbetströtta. Och så gick han till dem och sa, fan, du ska inte iväg en dag då. Så får du stipendie och så får du käk och så får du träffa lite folk och det är goda raster och sådär. Och lite lura iväg dem på det här sättet att, ah, du vet, det är slappt som mattan och går en facklig utbildning. Och sen kom de iväg, kom dit och insåg att shit vad roligt det här var. Och tyckte det var skitkul och så kom de tillbaka. Ja, det var ju inte som han sa att det var något slappt att man bara fika, utan det var ju ändå liksom man fick gå igenom. Men de har varit supernöjda. Så det finns ju alla metoder att gå igenom. Jag brukar ibland till och med använda som argument att oavsett vad du ska jobba med, så om du så ska bli vd för ett företag så behöver du kunna arbetsrätten.
Ja, precis.
Så att det finns liksom, man får försöka hitta så här, vad är det för individ?
Lagen är ju lagen.
Ja. Vad tror jag den här individen är ute efter i livet? Vad kan jag hitta för något sånt här? Och framförallt när någonting har hänt. Då tycker jag det är ypperligt. Någon har blivit varnad för något. Eller någon har problem med sin passion eller sina löneutbetalningar. Så tar man upp så att herregud, du behöver gå en utbildning så att du lär dig detta. För tänk om dina barn blir blåsta på detta, eller din fru eller liksom sådär. Det är ju det här viktiga grejer att ha koll på.
Och det är aldrig någon som kommer tillbaka och missnöjd. Alltså, nej. Det har aldrig hänt mig i alla fall på min arbetsplats.
Nej, jag har faktiskt inte varit med om det heller.
Ofta tvärtom att man vill gå fler kurser.
Ja, precis.
Ja, vi hade ett gäng. Vi fick iväg 3 stycken på en avdelning. Fick verkligen kämpa för att få iväg dem. Så jag fick flera gånger, alltså inte ge upp i en sån sak. Det vill jag verkligen skicka med. Ge inte upp, utan gå och köta om det. Till slut kommer folk liksom, fan, han går och köter om det en gång i veckan. Det måste ju vara någonting vettigt i det här till slut. För det är så vi funkar, tyvärr.
Ja.
Det är lite psykologi i det. Hör man någonting tillräckligt mycket så blir det en sanning till slut. Liksom. Och det är ju extra bra om det också är en sanning. Vilket är i det här fallet. Men vi fick iväg 3 stycken och sen anmälde de sig till 70 olika utbildningar när de kom tillbaka efter det. Så då ringde våran HR upp och sa, vad fan är detta liksom? Nej, det är inte vi som anmält dem, utan de har själva anmält sig. Så då fick vi prata med dem och så fick de börja med 4 var. Eller något där, liksom. Ja. Så att, ja. Och tänk er själva så här, om ni är på en arbetsplats och ni får iväg 30% eller 40% på utbildning, vilken skillnad det kommer bli. För en arbetsplats där kanske 30 eller 50% av medlemmarna har gått på en facklig utbildning, det kommer vara så mycket starkare sammanhållning, förståelse för den fackliga verksamheten, de kommer ställa upp på ett helt annat sätt och stå bakom den fackliga, för man förstår vikten av allt det.
Mm.
Och det har vi ju sett, vi har ju varit ute flera gånger, alla vi tre, och hållit utbildningar på arbetsplatser för hela arbetsgrupper. Och vilka enorma skillnader det blir. Och på flera av de här ställena så har de bildat klubb direkt efter vi har varit där.
Alltså det är ju alltid tips på skadeståndsfrågor exempelvis när man har MBL-brott eller vad det nu än kan vara, att man faktiskt tar ut att vi vill ha en gemensam arbetsplatsutbildning här exempelvis i fackliga frågor.
Ja, det är ett fantastiskt tips, verkligen. Ta den igen liksom. Som skadestånd i en förhandling.
Ta ut utbildning för personalen i fackliga frågor.
Så man kanske kör en hel dag och så slår man ihop det med utbildningstiden i utvecklingsavtalet.
Ja, exempelvis.
Ja. Fundera på hur du ska jobba fackligt så att alla dina kollegor får tillgång till lika mycket information som du har.
Den är ju svår. Hur gör man det?
Alltså, olika utskick kanske. Mail, sms eventuellt. Eller ha medlemsmöten. Det skulle jag ju tycka bäst om, tror jag.
Ja. Medlemstidning. Man kan ha olika sätt.
Och dela med er av allt ni får. Alltså, tänker jag. Alltså, och avtalen är skrivet. Jag brukar skicka ut avtalen. När vi har klart ett avtal så skickar jag ut det till alla medlemmar så att de faktiskt har en kopia på avtalet också. Alla kanske inte förstår och begriper hur man ska tolka det, men alla får intresset för att faktiskt bläddra vad fan är det här liksom, och ställa frågor. Så det kommer ju mycket frågor kring det. Och de som då liksom har mycket frågor kring det, vet du vad? Dra iväg på en facklig utbildning om lagarna också. Det är så man verkligen kan få igång ett bra engagemang. Så att jag tror det här, att ju mer insyn man har i saker och ting, ju mer kunskap man får om någonting, ju svårare blir det att hålla sig från det. Och det ser ju vi när folk som går fackliga utbildningar, att väldigt stor del av de som går en medlemsutbildning engagerar sig sen fackligt i någon form av uppdrag. Sen har vi det här med att besöka sina kollegor också och ha ett mål med det, tycker jag kan vara väldigt viktigt. Det är någonting som jag själv får jobba väldigt hårt med, för vi har liksom 17-18 verkstäder utspridda över en ganska stor region. Det tar oss över en dag att bara köra mellan de här anläggningarna. Sen sitter det säkert norrlänningar, de har säkert en hel dag för att köra till lunchrummet liksom. Men för oss så är det en ganska stor yta ändå. Och då kanske man får sätta upp en sån här mål om att en gång om året så ska jag ha pratat med varenda medlem personligen.
Men det är ju om någon större arbetsplats.
Ja, eller liksom kanske dela upp det mellan styrelsen. Har man en mindre arbetsplats, men då kanske det är en självklarhet att man träffar alla varje dag.
Precis.
Men att man faktiskt försöker ta sig tiden och prata fackligt med alla.
Ja.
Det gjorde jag som kontaktombud när jag var på min mindre avdelning. Vi var 30 personer, kanske 60 om jag räknar med andra halvan. Att man faktiskt en gång i månaden försökte gå laget runt. Vad har du för fråga? Vad tänker du inför nästa styrelsemöte? Har du någonting jag ska ta med? Och sådär. Och det gjorde också jättestor skillnad.
Om du får en fråga om vad som står i kollektivavtalet, alltså hjälp kollegan att hitta sånt här själv i framtiden så att det blir ett självspelande piano i slutändan. Att, ja, men vi kollar här och tar upp boken tillsammans, kikar i den så att de lär sig. Det kommer hjälpa er jättemycket.
Ja, och till en början kanske man upplever det som att det blir jobbigare, för att då upptäcker ju folk massa fel hela tiden.
Ja, men som man inte har tagit tag i.
Ja, precis. Men det är ju det som är syftet med allting, så att det är ju superbra. Och på så sätt kanske man kan också få dem att kliva in i nästa steg, hoppa in i styrelsen också. Eller följ med på förhandlingar också. Eller liksom sådär. Det är ju görviktigt.
Ja, alltså, men det är ju svinbra när medlemmarna kommer och har hittat fel som man inte har tagit tag i. Eller man kanske vet om dem, men det är lite känsligt att ta det just nu. Men när man vet att medlemmarna kommer och trycker på där, då är det bara in och säga det du tycker. Ja. Alltså det som de tycker.
Och det är så det ska vara. Tänk att kliva in på en förhandling och bara säga så här: alltså, chefen, jag håller med dig. Det här är galet. Liksom. Inte ens jag tycker man har rätt i detta. Men alla medlemmar är helt vansinniga över det och de har hittat det. Och jag vet inte vad jag ska säga till dem.
Ja, men det blir väldigt lätt att förhandla.
Det är ju ett bra förhandlingsläge. Det,
ja,
liksom.
Väldigt bra.
Ja, men alltså, ju fler som kan läsa avtalet desto bättre. För att, alltså, då får man kanske inofficiella förtroendevalda som företräder sina kollegor genom att de vet vad som faktiskt gäller. Och jag menar, när vi är ute på arbetsplatser så brukar vi ofta prata om att, alltså, man skulle aldrig skriva på något konstigt mobilabonnemang som sträcker sig på 40 år eller sånt där, för att man inte har läst liksom, det finstilta i avtalet. Och i samma sak är ju kollektivavtalet, eller alla avtal egentligen, det är ju faktiskt sitt anställningskontrakt i det förlängda loppet, vad det faktiskt innebär att jobba här. Och hur vet man allting? Kan man sida 87 i sitt avtal som står om permitteringslön vid liksom huvudsemester? Vad gäller då? Nej, men det står ju bara i avtalet, och därför är det viktigt att så många som möjligt kan läsa att man vet om man blir lurad. Så tänk därför att lag och avtal är egentligen de... Alltså, lag är det sämsta, sen kommer avtal, det är också det sämsta. Och det lokala är det som i slutändan avgör. Så försök alltid få till lokala avtal. Där är det förbättringar oftast. Sen får man ju tänka att det är ju självklart okej att inte veta allt direkt. Alltså, alla är ju nya i början. Och det är bättre att ta reda på det rätta svaret än att faktiskt ge felaktiga svar. Alltså, det är bättre att säga, jag får kolla upp det och återkomma till dig. Och då är det väldigt viktigt att man faktiskt återkommer till den här personen som har ställt en fråga. Jag personligen brukar alltid ha ett litet block i fickan där jag skriver upp alla frågor. Och så kollar jag upp dem under dagen och slutet på dem, så brukar jag alltid ge ett svar om jag inte kunde vad det nu var. Så att man måste tänka att det är okej. Att inte veta allt.
Och även om man inte är ny så är det okej att inte kunna allt. För saker och ting förändras också hela tiden.
Ja,
och det är jätteviktigt att kunna erkänna det för sig själv. Tror man att man kan allting, då är man körd sen.
Ja.
Och alltså, ibland förändras ju också saker. Så att man, ibland behöver man ju dubbelkolla sånt man redan vet. Och jag kan ibland sitta och säga så här. Men så här är det i lagen vad jag har fått lära mig. Men det är kanske 10 år sedan jag gick den utbildningen. Så att jag behöver dubbelkolla så att det fortfarande är så här nu. För det kan ha förändrats.
Mm.
Eller... Ja, men jag behöver dubbelkolla med några andra så inte jag har misstolkat lagen, men så här tror jag att det är.
Mm.
Alltså, det är sånt använder jag. Och det är, ibland ger det till och med ett mycket mer seriöst intryck än att man bara svarar vad det är. För Precis. Det är ju också ett tecken på att man visar att det här är komplicerade saker. Det är inte bara att svara ja eller nej.
Och ibland kan man ha sån hybris och man startar en podd där man lär ut.
Ja.
Det kan ju hända också.
Det kan hända att man... Ja, det illa. Och jag brukar också så här säga till folk att påminn mig, har du inte hört någonting ifrån mig nu på en vecka? Jag är väldigt fullbokad just nu och jag blir lite snurrig och svårt att komma ihåg saker på rak arm när jag inte har penna och papper framme. Så påminn mig om en vecka om du inte har hört något. Och då blir folk så här, ah, vad bra, då gör jag det. Och då är det aldrig någon som heller som blir arg sen om man skulle ha missat. För då har liksom, ah, jag förstod, du gick mellan två förhandlingar. Då har det ingen möjlighet att skriva upp det sådär. Så det, och även när jag skriver upp saker ibland så säger jag så. Du får jättegärna ligga på mig och påminna mig om en vecka. Och jag sätter en tid så att jag har tid på mig också. Men om jag skulle glömma av det så får de kontakta jag. Om ni vet med att ni är lite slarviga personer. Jag är superslarvig när det kommer till sånt här. Sen när jag väl informerar så jag är väldigt tydlig pedagogiskt. Men det händer att jag missar. Och det brukar jag tala om för folk. Så blir de inte lika arga. Utan tvärtom så tycker de bara att jättebra, nu vet jag läget.
Och är ni lite osäkra på vad ni hittar svar och sånt. Alltså kolla alltid med en organisation. Det finns alltid någon där som kan hjälpa er. Och jag brukar alltid säga att liksom, försök hitta någon form av mentor. Alltså i det fackliga. Det kan vara en på, om ni har en klubb eller om ni har en sektion. Eller kan vara på en avdelning eller en region. Att ni försöker hitta en person där som känner att den här personen är förtroende för och den vet vad jag kan få rätt stöd och tips om vad jag ska leta.
Ja, och förklara för medlemmar för det ibland tar tid. Alltså förklara att jag behöver kontakta en ombudsman i fråga exempelvis för att få ett svar och det kan hända att ombudsmannen behöver vända sig till förbundets jurister för att få ett svar på den här frågan. Och med den fackavgiften vi har just nu så har vi liksom inte råd att anställa 200 jurister utan vi har 4 stycken exempelvis och de är uppe i Stockholm och de har hand om alla förhandlingar. Så det kan ta en vecka eller två, eller kanske 3 att få ett svar på den här frågan. Men har vi rätt så kommer vi kräva pengar retroaktivt tillbaka i tiden, exempelvis. Så att, så att personen vet, okej, okay, så här lång tid kommer det att ta. Och då förstår man också, har en acceptans för det. Och ha verkligen som mål att ni återkopplar om allt till medlemmarna. Gå inte in på förhandlingar och upptäck att, oj, här har de missat pensionsutbetalningar. Och så ser ni till att få ut de pensionspengarna, sen talar ni inte om det för medlemmarna. Och så är det ingen som ens märker att de har fått ut extra på det, utan jag brukar verkligen försöka se till att vid en löneförhandling, alla får ett individuellt samtal om lönerna. Eller gå på ett informationsmöte där vi tar upp om allas löner. Så att alla känner att de verkligen fått till 100%. Och kanske både som Jim var inne på här, sms, mail, alla möjliga typer av varianter. Och lova aldrig att återkoppla till folk om ni inte håller det. Då är det bättre att ni gör som mig här och säger att ibland är jag tankespridd och har mycket i huvudet. Så att du måste påminna mig.
Annars har man ett jävla gäng besvikna medlemmar som tycker att man inte gör någonting.
Precis. Och det brukar vara en av de vanligaste grejerna jag hör när jag ska ut och värva folk på andra arbetsplatser och de är inte med i facket, de har gått ut för att de upplever att de inte har fått hjälp någon gång i tiden. Så har de fått jättebra hjälp. Det enda som saknas var återkopplingen efteråt. Mm. Och då vet man inte vad som har hänt. Och det, fan, de är svåra att värva tillbaka för då är man så kanske missnöjd som man inte har lärt sig själv i så många år att facket är dåligt. Och så ska man helt plötsligt inse att jag har gått och sagt att facket är dåligt alla dessa år och haft fel. Mm. Och människor brukar inte gilla att tala om för sig själva att de har haft fel. Så nej, de blir väldigt svåra att värva.
Ja, men alltså återkoppla verkligen om allt som du säger liksom. Alltså ja, även bra och dåliga saker. Är det dåligt, förklara för att lagen är utformad så eller att avtalet är utformat så.
Ja, men det är politikerna som har bestämt detta. Ja. Och det roligaste tycker jag, eller det roligaste, men vi har haft case, ganska allvarliga case, där vi har haft medlemmar som har berättat att jag röstar på det här partiet på grund av det här och det här. Och sen sitter man och försöker förklara, okej, men det blir försämrad arbetsrätt, det blir försämrat på det här. Och sen sitter man och så står en av de här och håller på att bli av med jobbet. Så sitter man och säger, ja, det här är ju det här partiet som införde en lag som ser ut så här. Alltså, de gjorde undantag i lagen så att man ska kunna göra sig av med folk som dig i sådana här lägen. Nu drabbar detta dig liksom. Och där har man ju liksom lyckats få folk att förstå, shit, vad det här var mycket viktigare än vad jag trodde. Mm. Den här 500-ringen extra i skattesänkning som jag trodde att jag skulle få, den har ätits upp av semesterersättningen, den åts upp av sänkta sjukersättningar. Nu när jag blev sjukskriven fick jag inga pengar. Den 500-ringen är borta sedan länge liksom. Så det är ett ypperligt tillfälle att prata både facklig verksamhet, politik och varför vi behöver stifta bra lagar.
Men det som vi kallar facklig politik exempelvis. Mm.
Och lova inte någonting du inte kan hålla heller. Alltså det är, eller du kan garantera att du kan hålla liksom. Väldigt få grejer är svarta och vita utan det är mycket som blir grått och behöver förhandlas och diskuteras. Vi förhandlar också utifrån kollektivet liksom, vad som är bäst för det och inte alltid individen kanske. Och då kan det bli olika lösningar på olika även för samma situationer liksom.
Och det kan man ju säga, ni som går de här kurserna nu och lyssnar på det här eller de här, vad heter det, alltså frågeställningen ni kommer få om vissa förhandlingsfall. Ni kommer aldrig hitta ett fall som det ni precis sitter och gör i liksom era uppgifter här nu, att Kalle blir av med jobbet och bla bla bla, för det skiljer alltid någonting, så det finns inget facit i detta på det sättet.
Precis. En sak att ta upp där också är väl att de absolut bästa fackliga jag har sett i hela mitt liv har haft medlemmar som inte har tyckt att de har varit bra. Just på grund av att de har lovat lite för mycket. Att vid en förhandling så säger man, jag ska fixa det här. Och så blev det 99% av det. Och då står medlemmen och är missnöjd. Jag brukar försöka att tala om att mitt mål med förhandlingen är att nå detta. Företaget kommer ha ett mål som ser ut så här. Vi kommer få mötas någonstans troligen. Jag ska se till att det blir så bra som möjligt. Då brukar man vara supernöjd när man har fått igenom de här 99%. mera nöjd, för man förstod liksom vad motparten ville. Så att, ja, den är, och det är så himla lätt att gå i fällan och säga, åh, jag ska fixa detta, och sen kommer det upp ny information. Det har hänt så många gånger.
Mm. Och tänk lite när det kommer att det finns ju ganska mycket återkommande grejer. Man ska ha årsmöten, man ska ha medlemsaktiviteter, och så säger man, men det tar vi någon gång i februari, eller det tar vi någon gång i augusti, den här medlemsaktiviteten. Alltså gör ett årshjul egentligen för de sakerna som är fortlöpande. Alltså när ska det vara skyddsronder? Har man några speciella informationsmöte? Fyll i det så att alla egentligen i klubben kan vara med i den verksamheten, för att veta om vad som faktiskt sker. Alltså på min förra arbetsplats så hade vi en hemsida exempelvis, där vi försökte dela av oss mycket information som möjligt till medlemmar. De skulle kunna se när vi hade styrelsemöten. De skulle kunna se när det var skyddsronder, så att de kan komma med input innan liksom.
Ja, den var ju jättebra. Ni gjorde en egen hemsida för klubbens pengar, och det är ganska billigt och sådär, men ändå var den fruktansvärt informativ. Det stod vilket skift, vilka personer satt i styrelsen, när var mötena, så alla medlemmar kunde faktiskt inför möten lägga förslag och allt möjligt. Och det skapade ju ett superengagemang hos er. Det har ju varit, jag har ju besökt den klubben, och det är jättekul att träffa era medlemmar, för att alla känns så engagerade.
Vi hade till och med en sån här liten grej, eller den finns ju fortfarande kvar på sidan, alltså så, hon använder sig av den nuvarande klubben, men där man kunde anmäla sig för kurs. Man skrev vilken kurs man ville gå, och sen så tryckte man sitt personnummer och namn, och så skickades det direkt till studieorganisatören som bara kunde vidarebefordra det till, ja, vår IF Metallavdelning här i Göteborg. Så bara en person anmälde till kurs.
Och det ersatte ju inget, utan det var ett komplement till allt det andra. Ja. Men allt där ihop skapade ett jätteengagemang, för oavsett vad man var så...
Ja. Ja, och när vi pratar möten och sånt här, så kan det ibland finnas pengar att hämta ifrån en avdelning eller från LO eller någon sektion eller sådär då, för att kunna hitta på grejer med medlemmarna och skapat en sammansvetsning i gruppen eller med medlemmarna. Och få ett ännu starkare engagemang.
Vad kan det vara för grejer exempelvis då?
Ja, men säg att du vill gå ut och ha en bowlingkväll med kollegorna liksom. Eller att ni ska ut och grilla, eller ni kanske ska köra Göteborgsvarvet ihop ett par stycken.
Ja, hitta på och sen ta kontakt i era förbund. För många förbund har ju pengar till att, om ni inte har egen klubbkassa med egen ekonomi.
Mm.
Och ifrågasätt allt har jag skrivit upp som en sån här punkt.
Jag läste det. Vad fan menar man det här?
Ja, men det låter kanske hårt, men jag, alltså ifrågasätt allt, ifrågasätt beslut som tas, ifrågasätt varför ser det ut så här i avtalet, ifrågasätt varför säger våran ombudsman att vi inte kan driva de här frågorna. Och då menar jag inte så här på ett otrevligt sätt, utan jag menar, nej, men jag behöver kunna förklara för mig själv, jag behöver förklara för min dummaste medlem, säger jag innan situationstecken här, men det är inte riktigt så jag menar, utan ja, men jag vill kunna förklara för alla. Den som har minst kunskap på detta området vill jag kunna förklara för. Jag vill kunna förklara för min treåring hemma varför pappa inte kan säga nej till övertiden på söndag. Mm. Vilka politiska beslut ligger bakom? Varför ser avtalet ut så här? För det är ett jäkligt bra sätt att lära sig på. Och det är också ett jäkligt bra sätt att hitta saker som vi kanske inte har drivit, som vi kanske borde driva. Hitta saker som... Alltså, vi människor gör otroligt mycket konstiga saker utan egentligen tänka efter, bara för att det alltid har varit så. Jag tänker på det här med typ bestick liksom. Kniven på vänster sida och fel. Kniven på höger sida och gaffeln på vänster sida liksom.
Ja, det var så.
Ja,
jo, så stämmer.
Ja, kniven på höger sida.
Kniven på höger sida. Ja. Och så tänker jag så här, alltså vi från början liksom, ja, enligt vissa teorier då, utvecklats från liksom apliknande djur till bli människor. När i steget kom det här viktiga med att gaffeln ska vara på vänster sidan liksom? Var det apan där på savannen som liksom säger till den andra apan, vad fan gör du, Bobo? Fan, har du kniven i vänster hand? Ja, oh, då säger apan liksom. Fan, så kan man inte göra. Eller det här, man får inte ha bruna...
Bobo Ribbing som införde etiken hos aporna. Vet du,
ja, men, eller en sån här sak. Vissa säger så här, du får inte ha bruna skor efter klockan 19. Mm. Liksom. Tänk dig den
eller röda
apan
byxor
på savannen.
Eller om du bara seglat en Afrikas horn.
Ja, den här apan så liksom, fan, gör du, har du bruna skor efter klockan 19? Klok, eller?
Men om någon säger, så om du får svar på det, så är du nöjd liksom. Nej, men man måste ha seglat inte Afrikas horn för att få ha på
det vi kommer till, vi,
röda byxor.
Man kan ifrågasätta det en gång till sen, även om man får ett svar.
Ja, vi gör otroligt mycket dumma saker. Ska vi ta en sån här på slutet liksom nu? Vi har väl någon punkt till där, men det här klassiska experimentet med apor som fick en banan uppe på en stege, men apan skulle klättra upp och hämta bananen. Det var ett bra par där. Så det sprutade iskallt vatten på alla andra apor. Vilket gjorde att den apan som skulle klättra upp och hämta bananen, den fick ju stryk av de andra, för ingen vill ha iskallt vatten på sig, för det hatar de tydligen aporna. Konstigt, det gör jag med. Och så bytte man ut en apa. Och den apan, det första den gjorde var, oh, kolla en banan, ska klättra upp, och så fick den stryk. Fattar den? Den bananen ska inte jag ta, för då slår man drapen mellan mig. Så bytte man ut nästa apa, likadant. Oh, jävla, en banan, fick stryk. Till slut bytte man ut alla apor. Och alla apor gav varandra stryk när de skulle hämta bananen, men ingen visste varför, för ingen hade ju fått vatten på sig, utan det satte ju sig som en liksom rutin för de här djuren, att det var flockbeteendet. Plockar man bananen ska man ha stryk. Och ingen apa säger liksom varför. Ja, fan, det vet jag inte, så har vi alltid gjort liksom. Det är klart man ska ha stryk när man tar bananen liksom.
Vad är diskussionen som gick mellan aporna?
Antagligen. Det står liksom inte med i forskningsresultatet. Det här har jag liksom lite fiktivt själv hittat okay. på. Dem.
Men, alltså, du hittar på grejer.
Men det är ett ganska intressant experiment att läsa om. Men sen är det här lite så förskönat. Så. Men det är i princip det här experimentet går ut på. Och likadant är det ju med oss människor i allt vi gör och i kollektivavtalet. Och varför ska det vara som det är på arbetsplatsen? Varför är 8 timmar normen? Ja, för att det är det som står i avtalet. Det är det absolut strängsta de får tvinga oss att arbeta. Hur många känner ni som har jobbat mindre liksom, på frivillig basis från företaget? Här kan ni jobba 7 timmar.
Nej, man har ju läst om några få företag som har det så.
Men det är inte många.
Nej.
Utan de allra flesta lägger sig på avtalet eller lagens minimum.
Och glöm inte att använda medlemmarna när du förhandlar. Det är superviktigt. Det är de du förhandlar för och det är de som ger dig makten i det du förhandlar.
Det kommer liksom aldrig vara er de är rädda för vid förhandlingsbordet. Utan
det blir Nej, det är medlemmarna.
För det får man ju inte glömma liksom, att det är ju faktiskt inte du som individ som bara sitter där inne. Du sitter ju där inne som representant för resterande personer som arbetar. Men jag har faktiskt det absolut bästa tipset.
Ja, vad är det? Ja.
Ja, men det är att man lyssnar på Fuck You Podcast med A alltså. Fuck med A, You Podcast.
Och var kan man lyssna på den?
Här hittar man överallt där poddar finns.
Och det, jag kan hålla med om det är faktiskt det viktigaste tipset. Så egentligen kan ni...
Skit i allt annat.
Ja, strunta i det vi har sagt. Sen så lyssnar ni bara på podden så löser sig det mesta. Ja.
Spela upp podden med chefen.
Ja.
De säger ju det här.
När de ifrågasätter er. Här har du att lyssna igenom. Jag kommer tillbaka om 48 timmar. Liksom.
Ja.
Det är...
Jättebra förslag.
Ja. Det var avsnittet.
Ja.
Ja.
Tack för idag.
Ja, tack själva. Vi hörs.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej.